Nämnde jag förresten redan att en resa fortare än ljuset automatiskt i praktiken skulle vara en resa bakåt i tiden? Och det slutar aldrig väl om du kommer hem från en resa innan du reser. Läser hur nanni läser en orf mehran bakunno.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukonsikki.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum sprung.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Jag brukar titta omkring mig hemma och på jobbet nästan dagligen på prylarna som finns numera och konstaterar tyst för mig själv att jag lever i framtiden. Jag menar, vi har ju visserligen inga flygande bilar, men bara internet och World Wide Web med allt det innebär skulle göra mitt 16-åriga jag helt galet imponerad. Bara videosamtal med en liten glasruta som du bär i fickan är ju fullkomligt fantastiskt. Eller det faktum att du kan ha en sammanhängande och helt vettig konversation med en chatbot. Det är ju helt galet häftigt när man tänker på det från 1988 års perspektiv. Oavsett om den där ChatGPT nu är en genuin artificiell intelligens eller inte. Men samtidigt, science fiction lovade ju oss så mycket mer. På många sätt och vis blev framtiden lite av en besvikelse. Som sagt, var är våra flygande bilar? Var är de utlovade semestrarna på månen? Men kanske de kommer ännu. Kanske jag bara är otålig. Nåjo, vi ska i det här avsnittet titta på science fiction-koncept. Bekanta från filmerna och böckerna. Vi ska bedöma sannolikheten. Dels för att de blir verklighet. Dels för huruvida de borde bli det. En 5 i topplista alltså. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Håll i hatten. Framtiden börjar nu. Precis som tiden går baklänges i Christopher Nolans film Tenet från 2020 kör vi den här listan baklänges. Alltså i stigande ordning. Vi börjar med kanske den främsta enskilda science fiction-prylen någonsin.
Plats 5. Ljussablar.
Eller lightsaber på engelska. Lasersvärd kallade vi dem när jag var ung. De här dödliga lysande klingorna som Jedi-riddarna från Stjärnornas krig gick omkring och hötte med. Fast det var ju inte laser. Snarare någon sorts plasma. Ljussabelduellen mellan Luke Skywalker och Darth Vader i filmen Jedins återkomst från 1983 är hur som helst kanske filmhistoriens mest legendariska tvekamp.
If you will not turn to the dark side, then perhaps she will.
Allt sedan George Lucas introducerade det här konceptet för publiken 1977 har nördar över hela världen jobbat hårt på att bygga en verklig, fungerande lightsaber, eller alltså ljussabel. Som det alltså heter officiellt på svenska. Låter lite konstigt, men okej, vi kör med det. Men hittills hade det varit väldigt begränsad framgång där med att bygga en verklig sån här sak.
You failed, your highness.
Det främsta problemet ligger i att ljussablar bryter mot energiprincipen, eller lagen om energins bevarande. Det vill säga termodynamikens första huvudsats. Ljussablar avger i filmerna en intensiv plasmaliknande stråle som kan skära genom nästan vad som helst i ett ögonblick. För att upprätthålla en sådan stråle som kan förånga eller smälta kompakt metall som en glödande kniv går genom smör skulle en massiv och kontinuerlig mängd energi krävas. Ljussabelns handtag är hur som helst på tok för litet för att rymma den nödvändiga energin som räcker genom en hel långfilm.
Your heat has made you powerful.
Men det är inte bara energin faktiskt. Ljusklingans geometri är också extremt orealistisk. Ljussabelns blad upphör vid en bestämd längd, en dryg meter eller så. Snarare än att sträcka sig långt ut i rymden. Det här är inte konsekvent med hur energi i form av ljus eller plasma beter sig. För att en klinga av plasma eller ljus ska stanna mitt i luften skulle det krävas någon form av fält eller mekanism för att begränsa och liksom täppa till energiflödet. Vilket skulle förutsätta hittills helt och hållet exotiska spekulativa former av fysik. Och det är ju i praktiken lika så bra att den här teknologin sannolikt förblir science fiction också i framtiden. Missförstå mig rätt nu. En ljussabel är ju något av det coolaste som finns. Men världen ska bara vara jäkligt tacksam att jag inte fick tag på en riktig sådan när jag var 15.
Your heat has made you powerful.
Betyget för ljussabeln blir alltså följande. Världen behöver den. 1 poäng av 10. Världen kommer att få den. 1 poäng av 10. Vi går vidare med listan.
Plats 4. Tidsresor.
Nu förväntar du dig kanske att jag ska skjuta ner den här grejen också direkt. Men faktum är att tidsresor är någonting relativt vardagligt. Dessvärre bara åt ena hållet, det vill säga framåt i tiden. Och här kommer Albert Einstein igen. Einsteins teori om allmän relativitet säger att tid och rum är sammankopplade i den så kallade rumtiden. Hur fort du rör dig i rummet påverkar hur fort du rör dig i tiden. Einstein säger alltså att tidens gång kan sakta ner eller snabba upp beroende på hur snabbt du rör dig i förhållande till en utomstående betraktare. Eller hur mycket gravitation du utsätts för. Det här fenomenet är känt som tidsdilatation. Det här innebär att ju fortare du rör dig i förhållande till någon annan, desto långsammare går tiden för dig jämfört med din kompis som är stillastående. Ni upplever ju det förstås båda som att tiden går helt som normalt, men summan av kardemumman är i alla fall den att du åldras långsammare än din kompis. Till exempel När du återvänder från en turné i Alpha Centauri med en fart som närmar sig ljusets hastighet kommer du att upptäcka att mycket mer tid har passerat här hemma på jorden än för dig i ditt rymdskepp. Just det här är utgångspunkten för den berömda så kallade tvillingparadoxen. Tvillingen som reser i hög fart genom rymden reser till sitt jordbundna syskons framtid i praktiken. Men det krävs faktiskt inte hastigheter som närmar sig ljusets fart för att tidsresor framåt i tiden ska äga rum. Det här har faktiskt bekräftats experimentellt med mycket noggranna atomklockor på jorden jämfört med atomklockor ombord på snabba satelliter. Då snackar vi bara om skillnader på bråkdels sekunder, men det handlar om tidsresor hur som helst. Och det här gäller för all rörelse i någon mån. Är du aktiv och flyger mycket, kör bil, ja till och med springer, då hålls du bokstavligen och helt konkret lite yngre än din stillasittande tvilling. Ja, och gravitation påverkar ju som sagt också tidens gång. Tiden går långsammare ju starkare gravitationsfältet är. Så om du kunde vistas nära ett mycket massivt objekt som ett svart hål skulle tiden gå långsammare för dig än för någon längre bort från det massiva objektet. Filmen Interstellar behandlar det här fenomenet på ett spännande sätt.
No, it's not that. It's time. The gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically.
Oh, how bad?
Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth.
Men jag vet att det som de flesta drömmer om när man talar om tidsresor är resor till det förflutna, bakåt i tiden, till medeltiden, till kung Arthurs hov eller någonting.
Why have you traveled through time?
To have a question answered. Why can't one change the past?
Why would you want to?
Och då blir det genast mycket svårare. Dels så är den teoretiska fysikens förståelse av tidsresor bakåt i tiden väldigt klen. Den allmänna relativitetsteorin tillåter visserligen förekomsten av så kallade slutna tidsliknande kurvor, eller closed time-like curves, CTC, där ett objekt kan återvända till sitt eget förflutna under vissa förhållanden. Men att tillämpa det här på större objekt som hela människokroppar och maskiner, tidsmaskiner, det är sen en helt annan femma. Det skulle kräva behärskandet av en hel massa fullkomligt exotisk fysik, exotisk materia och skapandet av så kallade Einstein-Rosen-broar eller i folkmun maskhål. Och det är extremt spekulativt. Dessutom skulle resande bakåt i tiden vara otroligt riskabelt med tanke på alla paradoxer som skulle kunna uppstå. Den mest kända av dem är ju den så kallade farfarsparadoxen, där en person som reser tillbaka i tiden råkar döda sin egen farfar. Därmed förhindrar hen sin egen existens, vilket leder till att hen aldrig heller reser i tiden och dödar sin farfar. Ni förstår problemet här. Nämnde jag förresten redan att en resa fortare än ljuset automatiskt i praktiken skulle vara en resa bakåt i tiden? Och det slutar aldrig väl om du kommer hem från en resa innan du reser. Jag ser hur nanny, jag ser en av mig rambokunna. Så, betyget för tidsresandet som koncept, framförallt bakåt i tiden då, blir alltså följande. Världen behöver det, 1 poäng av 10. Världen kommer att få det, 1 poäng av 10. Jag menar, det skulle drälla av turister från framtiden här redan nu om någon någonsin kommer att uppfinna tidsresor till det förflutna.
Mm. That's relativity, folks.
Plats 3. Teleportering.
Scotty, beam me up.
Teleportering, sådan som den framställs i science fiction, innebär en omedelbar överföring av materia från en plats till en annan. Och här är vetenskapen lite kluven. Utsikten för att du ska kunna teleportera dig själv till, säg nu, sandstranden i Hotaheiti är fortfarande så gott som noll. Men det finns andra sätt där teleportering de facto är verklighet redan idag. Kvantteleportering är nämligen ett verkligt och väl etablerat fenomen inom kvantfysiken. Fast då sänder man alltså inte hela partiklar utan det så kallade kvanttillståndet, till exempel spin hos en partikel, från en plats till en annan. Partikelns kvanttillstånd inom citat återskapas sedan på en annan plats, vilket i praktiken förstör originalet. Men det involverar alltså inte överföring av fysisk materia. Det är bara information, liksom. Men, säger du kanske nu, en människokropp är ju i princip en enorm samling med kvanttillstånd. Skulle man då inte kunna skanna och registrera till exempel hela min molekylära struktur och överföra och återskapa den någon annanstans? Det skulle kräva en otänkbar precision och processorkraft, visst, men är det inte möjligt i teorin? Svaret blir väl att, mängden data och energi som krävs för att beskriva kvanttillståndet för samtliga partiklar i en människokropp är astronomisk. Så långt bortom all nuvarande datorkapacitet att nollorna inte räcker till i hela solsystemet. Men också om det vore möjligt att på ett ögonblick montera ned en hel människokropp och återskapa den från grunden atom för atom någon helt annanstans, skulle inte bara kräva hejdlösa mängder energi, som sagt. Det skulle kräva en otrolig precision också. Minsta lilla fel skulle kunna vara katastrofalt. Här finns också filosofiska och etiska frågor som science fiction-författarna länge har älskat att brottas med. Om teleportering innebär att originalet demonteras och att en kopia skapas någon helt annanstans, är då den här personen som dyker upp i mottagarens ände den, inom citat, samma som originalet? Överförs ditt medvetande också om din kropp teleporteras? Eller dör du och en annan i princip identisk varelse fortsätta leva i ditt ställe? Ja, säg det. Hur som helst, vem anmäler sig som frivillig försökskanin? Inte jag. Den saken är klar.
No need to beam me up, sir. The situation is under control.
Men däremot skulle jag vara helt okej med att till exempel närbutiken teleporterar min matkasse direkt hem till mitt köksbord. Ända tills de siktar snett och teleporterar ett kilo smör rätt in i mitt huvud. Hur som helst, teleportering är ett aktivt forskningsområde och framsteg görs regelbundet, på kvantnivån då. Kinesiska forskare har till exempel lyckats teleportera enskilda fotoner 500 kilometer från jorden till en satellit. Så det händer saker på den fronten. Kvantteleportering kommer sannolikt att bidra till nyttiga saker som framtidens supereffektiva kvantdatorer och avlyssningssäker kvantkommunikation. Men att resa till Hota Heiti utan att fysiskt passera alla punkter däremellan, det förblir nog science fiction inom den överskådliga framtiden. Så, totalbetyg för teleportering. Världen behöver den, 8 av 10 poäng, då beträffande kvantteleportering. Världen kommer att få den, då beträffande den där du teleporterar dig själv till Hota Heiti, 1 poäng av 10.
Hey Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
Roads? Well, we're going, we don't need roads.
Plats 2. Antigravitation.
Ja, det är nu vi kommer till flygande bilar. Kanske en av de främsta symbolerna för science fiction-teknologi. Och det finns ju faktiskt gott om prototyper på flygande bilar. Men då snackar vi i princip om propellerdrivna jättedrönare. Stora nog för att bära sin pilot. Inte såna här som leviterar på riktigt, som svävar alltså tyst och stilla. Det här skulle ju vara en synnerligen nyttig teknologi, för jag menar, vi använder ju hiskeliga mängder energi till att övervinna tyngdkraften i dagens läge. Inte bara inom flygsektorn eller rymdsektorn, utan mer eller mindre i alla sammanhang. Men att kringgå gravitationen skulle ju kräva att vi begår ett direkt brott mot Newtons gravitationslag. Den säger alltså att varje partikel i universum, varje kropp, attraherar varje annan partikel med en kraft som är direkt proportionell mot produkten av deras massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet, antecknade ni. Och det här är en lag som man inte kringgår så där bara. Vi skulle kort sagt behöva hitta ett sätt att motverka eller neutralisera massans attraktion till massa. Det här kräver att vi upptäcker och lär oss behärska något hittills totalt okänt fenomen som har en repulsiv, alltså stötande effekt. Någon sorts negativ massa eller mörk energi. Och mörk energi, det finns ju redan enligt forskarna. Den sägs utgöra 72% av universums totala massa. Det är den som sägs orsaka universums accelererande utvidgning. I den uråldriga kampen mellan gravitationen och den mörka energin är det den sistnämnda som tycks ha utgått med segern, och därför slits universum bokstavligen itu. Men saken är ju den alltså att ingen någonsin har sett den mörka energin eller vet vad den består av. Så Vi får nog åtminstone vänta på att kosmologerna får koll på saken först innan vi börjar installera mörk energi under plåten på våra bilar.
But I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity.
1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts!
Samma gäller för övrigt så kallad exotisk materia med negativ massdensitet, ett annat koncept som kunde tänkas bidra med antigravitation. Då snackar vi igen om en teoretisk och högst spekulativ form av materia som, om den existerar, skulle ha egenskapen att dess massa är negativ snarare än positiv. Den skulle falla uppåt i praktiken. Exotisk materia med negativ massdensitet skulle alltså inte attraheras av eller attrahera annan materia, utan bli repellerad av eller repellera den.
Flubber.
Flubber.
Flubber?
Sounds like baby shampoo. It's a metastable compound. If you apply a small amount of energy, it liberates an enormous quantity of energy.
Den här sortens materia utesluts faktiskt inte av Einsteins fältekvationer i den allmänna relativitetsteorin. Faktum är att vissa lösningar för de här ekvationerna i stil med de som beskriver så kallade maskhål faktiskt förutsätter existensen av sådan materia.
Sorry, first time flyer.
Men det skulle nog alltså kräva en enorm revision av vår nuvarande förståelse av fysikens lagar för att vi skulle lyckas producera exotisk materia och lära oss behärska den. Men inte det väl helt omöjligt. Summa summarum, trots att det här kanske är den mest ikoniska science fiction-teknologin, är den kanske den som i praktiken är allra mest orealistisk just nu. Betyget blir alltså följande. Världen behöver den, 9 poäng av 10. Världen kommer att få den, 1 poäng av 10.
Oh boy.
Och då återstår toppplaceringen på veckans 5 i topplista över science fiction-koncept.
We designed them to be trusted with our homes, with our way of life, with our world. But did we design them to be trusted?
Plats 1. Artificiell intelligens.
Här hör jag genast min hustrus röst. Hon planerar alltså stora datasystem och hon säger alltid om det mesta som marknadsförs som AI att det där är inte AI. Hon menar att AI har blivit en del av marknadsföringsjargongen. Att AI ofta är en stämpel som reklamnissarna sätter på all världens stuff som bara är helt vanlig förprogrammerad automatisering utan någon verklig artificiell intelligens. För det säljer att sätta AI på prylar nu för tiden. Så när vi talar om AI som ett science fiction-koncept måste vi kanske begränsa det hela till det där som kallas AGI, Artificial General Intelligence, eller artificiell allmän intelligens. En AGI klarar av att utföra alla intellektuella uppgifter som en människa kan utföra, inklusive att använda sig av tidigare kunskaper i nya resonemang, fatta egna beslut och vara kreativ. Drömmar om den här sortens genuina tänkande maskiner har existerat i alla tider. Ända från de grekiska myterna i stil med Hephaistos guldrobotar och Pygmalions Galatea till modern science fiction som Isaac Asimovs Positronhjärnor.
He shows a number of characteristics like creativity, curiosity, friendship.
Good night, sweetheart.
Good night, Andrew.
It is a household appliance.
Och vad vissa än påstår om stora språkmodeller som ChatGPT så är sann AGI fortfarande inte mer än en dröm. Och kan man tillägga, inte ens en verklig AGI skulle nödvändigtvis kunna påstås ha ett medvetande. Medvetande, det är en helt annan grej liksom. Det är en otroligt komplex fråga vars innebörd och implikationer filosoferna ännu käbblar om.
In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love.
Men kommer vi att se genuina AGI:n inom en nära framtid? Eller ens, ja, någonsin? Majoriteten av experterna är nog av den åsikten att det bara är en fråga om tid. Frågan är ju sen också att är det här någonting önskvärt? Man hoppas ju att vi har ett svar på den frågan innan vi når den så kallade teknologiska singulariteten. Den där grejen som inträffar när AI blir så smart att den kan förbättra sig själv. Därmed kan den ju också förbättra den del som förbättrar sig själv. Och då har vi inte kontrollen längre.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Det är med det här i tankarna som betyget för det här science fiction-konceptet blir kluvet. Världen behöver det. 1 poäng av 10. Världen kommer att få det. 9 poäng av 10. Och den som lever får väl se, som mormor alltid sa det. Där sätter vi punkt för den här listan över science fiction-koncept som ungdomens böcker och filmer utlovade, men som aldrig riktigt infann sig. Det blir säkert en del 2 i något skede, för det blev så många koncept kvar att avhandla. Men hur som helst, Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för visat intresse. Vi hörs om en vecka. Hej så länge!